Idag är det Elin Holmberg som är sommarpratare. Vi säger välkommen till dig, Elin, att berätta för oss och spela din musik.
Bildörrarna far upp. Barnstövlarna ger ifrån sig ett kloffs när de möter slaskig sen vintermark. De kränger på sig ryggsäckarna, allt är packat och klart. Varma, långa kramar och pussar. De går en bit bort från skolan, hoppar lite i vattenpölarna och säger något till varandra som jag inte kan höra. De stannar och vänder sig om, vinkar. Hej då mamma, vi ses på måndag. Jag heter Elin Holmberg och är er sommarvärd idag.
Jag kan se att jag är en del.
Det sägs att en skilsmässa är bland det smärtsammaste en människa kan gå igenom, näst efter att förlora en nära genom dödsfall. En livskris vars omfattning man inte riktigt kan förstå förrän man är inne i den. Och det spelar nog ingen roll om man är den som lämnar, eller den som blir lämnad, eller om det är ett gemensamt men svårt beslut. Folk skiljer sig för lätt, brukar kreti och pleti tycka och också uttala högt och lite vårdslöst. Men vad vet de egentligen om den saken? Är de som aldrig ens tänkt tanken, kanske inte vågat tänka tanken, som är lättast för att slå fast hur lätt det är, undrar jag. Det finns inget enkelt alls med att skilja sig. Drömmar och förväntningar ligger som krossat glas i den tillvaro som tidigare var så självklar, så ostörd och så utstakad. Krossat glas med skärvor som verkar helt omöjliga att laga. Mattan rycks undan. Allt som varit så givet är inte längre. Att tappa fotfästet är en uttjatad kliché, men den stämmer så väl. Det finns inget att greppa tag i. Det finns ingen vägg att luta sig emot. Man flyter ensam omkring i ett tomrum utan ände. Det var inte det här jag såg framför mig när jag förberedde mitt liv. När jag sa ja i det lilla biblioteket där den borgerliga vigseln ägde rum. När jag svettades och kämpade fram mitt första, andra och tredje barn. Det var inte skilsmässa jag tänkte på då. Mozarts Requiem och Lacrimosa var det där. Jag är svag för Requiems i allmänhet och Mozarts i synnerhet. Det är första advent. Det ekar i det röda huset. Väggarna är kala och rummen känns lite kylslagna. Jag spelar O Helga Natt på Spotify och har köpt en plastgran på Rusta och en liten ekologisk skinka på Coop. Tjejerna far omkring och paxar rum. Stämningen pendlar mellan gnäll, glädje och bråk. De har förstått att de nu ska ha två hem. Men acceptansen ska vara utom räckhåll även om jag inte förstår det då. Det har ju gått hyfsat ändå, svarar jag när folk frågar. De har vant sig vid tanken, tänker jag. Det här kommer gå fint, barn är så anpassningsbara. Men det som egentligen hänt är att mattan rycks undan även under dem. Det jag inte vet då är att det ska ta rätt lång tid för oss alla att hitta nya sätt att leva. Den yngsta tultar omkring. Ett halvår tidigare fyllde hon 1. Hon är liten och den som jag inte ens försökt förklara för. 3-åringen verkar obrydd men också vaksam. 5-åringen är ömsom rofylld, ömsom förebrående. Jag vill hem igen, säger hon ibland. Rakt och tydligt. Det här är inte mitt hem, mamma. Jag packar upp det jag har fått med mig från det gamla stället. Vinglasen från Itala åker från det trygga skåpet i det forna hemmet in i det nya och okända. Tallrikar och bestick inhandlas på loppis. Möbler har skrapats ihop av familj, vänner och bekanta. En silverfärgad tjock-tv som ingen orkar titta på balanserar på ett rangligt tv-bord vid fönstret i vardagsrummet. Utanför faller snön ymnigt och julen kan skymtas. Men allt doftar annorlunda. Jag är 35 år och det känns som att jag nyss har flyttat hemifrån. Och långt där inne spirar också en slags förväntan, om än väldigt svagt. När den känslan kommer bränner skammen. Det är inte meningen att jag ska trivas. I vardagsrummet ska barnen sova på provisoriska madrasser innan sängarna kommit på plats i deras nya rum. Jag har lockat med enkla saker för att köpa deras samarbete. Ni kommer att få fina egna rum och bestämma tapeterna själva. Och så köper vi nya leksaker. En studsmatta i trädgården blir det till våren. Så där har jag hållit på. Lockat och pockat. Kökt med fris från skuld fastän det inte ens är möjligt. Det enda jag gjort är att köpa mig tid från frågorna. De får komma sen. Strax innan jul, en fredag när barnen åkte till sin pappa, bjuder jag hem en kompis på kinamat och renovering. Barnen har valt rosa och lila väggar. Schabloner av fjärilar ska limmas fast på kortsidorna. Tidigare har 2 snickare byggt en vägg och gjort det stora sovrummet till 2 små för de äldsta flickorna att hysera i. Väggen beslöt jag på en gång att den skulle upp. Redan när den vänliga mäklaren visade mig runt i huset. 2 sovrum är för lite för oss 4, de äldsta måste få eget, babblade jag som om mäklaren skulle bry sig. De många tusenlappar som förändringen av husets planlösning kostar bränner rejält på ett konto som redan gapar tomt. Det kostar nog så mycket att flytta. Det kostar att skilja sig. Vännen och jag målar väggar och dricker öl direkt ur burkarna. Pratar en del men målar mest. Äter kinamat ur papplådorna och öppnar mer öl. Det luktar starkt från målarfärgen i de små sovrummen och jag tänker att det är bra att tjejerna inte kommer på 3 dagar ännu. Det ena rummet skriker av det lila, det andra av det rosa. Själv tycker jag färgerna är förfärliga. Men har man köpt någons välvilja så har man. Då får det vara värt det. Det där var Sophie Selmani med Going Home. Den spelades på den borgerliga vigseln i det lilla biblioteket för snart 10 år sedan. Och jag lyssnar på den ibland och blir varm i hjärtat. För nu har det gått en tid. När tid har gått och sår börjat läka, då kan viss musik och annat få plats igen. Det har jag lärt mig efter att ha levt ett tag. Mars. Mörkret ger vika åtminstone utanför mina oputsade fula fönster. Barnen har åkt emellan ett bra tag och verkar inte vara så ledsna över det. Men varje dag kommer frågan varför, och jag ger samma svar varje gång. Kärlek mellan vuxna kan ta slut, men aldrig kärleken till barn, upprepar jag. På våra helger packar jag skridskor i blå IKEA-kassar, fyller en PET-flaska med saft och slänger med ett paket ballerinakex. Vi tar sparken de 100 meterna till skridskobanan nedanför vårt område. Svetten dryper när jag på egen hand försöker lära dem åka skridskor. Men det känns bra att hålla kroppen i rörelse. Att ta ut sig och bli trött. Det borgar för en god sömn senare, även om sömn är något jag med tiden tvingats ändra mitt förhållande till. Någon gång försöker jag grilla korv på en grillplats som en snäll granne sagt att jag kan få använda. Jag lyckas inte med elden och vi tuggar i oss halvkall korv med ketchup på. På barnfria lördagar och alla andra barnfria dagar sitter jag ensam i en boning som väldigt sakta blivit mitt hem. En av baksidorna med separation är att man blir förtvivlat ensam. Den här tiden, då hade jag behövt bli hembjuden. Bli utfodrad och utfrågad. På 6 månader tappar jag 17 kilo. Vännerna hör visserligen av sig, de ringer och mejlar och smsar och föreslår snabba fikadejter på stan. Men jag blir sällan hembjuden på mat och prat. Ingenting liknar därför mitt gamla liv då parmiddagarna avlöste varann. Tvåsamhet är norm, ensamhet något annat. Borta är slamset och vindrickningen vid matsalsborden med barnen som stökar och fladdrar omkring. Borta är en tillvaro med massor av andra par som aldrig heller tänkt tanken skilsmässa. På egen hand får jag födas på nytt, med bara mig själv som redskap. En av mina vänner brukar ofta säga att Kate Bush borde bli geniförklarad. Det där var This Woman's Work och den är nästan lika bra som Wuthering Heights. På ett av mina många journalistiska uppdrag stötte jag av en slump på en äldre kvinna som figurerat i mitt förra liv fastän i periferin. Egentligen har jag bara träffat henne på diverse begravningar jag deltagit i de senaste åren. Hon ser lite medlidsamt på mig. Jag hör att ni skilt er. Så ofattbart tråkigt, säger hon. Jo. Vad var det som hände? Vill hon veta. Jag tar inte illa upp av den frågan. Det är inte mycket jag tar illa upp för överhuvudtaget nu för tiden. Och jag kan tänka mig att kabla ut mina innersta tankar inför en människa jag knappt känner. Jag berättar. Hon lyssnar. Inte nyfiket, bara intresserat. Kanske vill hon trösta. Hon säger att hon själv nog tänkt tanken några gånger själv under sitt eget äktenskap som visade sig bli långt och hyfsat lyckligt. Jag frågar henne vad det var som hindrade henne. Barnen, svarar hon. Men höll ihop eftersom man hade barn. Vi har ju 4 stycken. Det gällde att bita ihop sådana gånger när kriserna kom. Utan värderingar frågar jag henne om det varit bra. Om den drivkraften visade sig vara lyckosam. Hon skiner upp. Jo, det måste den ju ha blivit. Ingen av barnen har ju skilt sig heller, svarar hon stolt. Jag låter den meningen stå helt för sig själv. Den som tänker på den några gånger förstår att det ligger så mycket i den. I vännernas klagokör finns bara en som gratulerar. Grattis, säger hon spontant och jag blir genast förbryllad. Ja, säger hon, ett grattis är på plats till dem som ändrat på något som inte fungerade. Men först ska man skämmas, säger hon. Man får tugga i sig det. We'll be right back. Till en början pendlar barnen mellan sina två hem med snabba växlingar. Två nätter här, tre där. De accepterar upplägget men jag märker också att det stressar dem. Vi gör det för att den yngsta behöver det. Vi har blivit rådda till det av de som vet och kan. De som har skilsmässor som jobb och inte bara som livskris. Det passar även mig bra. Jag slipper längta så förtvivlat. Åker de på onsdag vet jag att de är tillbaka på fredag. Men vad jag känner och tycker är inte så viktigt. Det ska inte vara viktigt. Det har de antytt. De som har skilsmässor som jobb och inte bara som livskris. Så blir det dags för varannan vecka. Det blir mer kontinuitet. Men också mer tid att längta. Efter 397 dagar har jag ännu inte vant mig. Jag tror att barnen klarar det bättre än vad jag gör. Men de berättar inte mycket om veckan hos den andra. Nöjer sig med att säga att den var bra. Jag nöjer mig, jag med. Varje måndag när jag kommer från jobbet efter att ha lämnat dem för pappaveckan ser jag spåren efter dem tydligt. Något mjukt litet nattlinne slängd i ett hörn. Jag doftar på det såklart. En eller flera nallar i hallen. Kvarlevor efter skoprovande tidigt på morgonen. Skålar med fastnad yoghurt på tv-rumsbordet. Och så blir jag sittande i soffan hela kvällen. Och det känns märkligt nog bra. Det är ju inte meningen att jag ska trivas.
Is there anybody out there? Is there anybody out there?
Det där var Pink Floyd och Is There Anybody Out There från albumet The Wall. Egentligen vill jag spela Comfortably Numb som är min favoritlåt genom tiderna. Men den är 7 minuter lång och då stämde det inte riktigt med upplägget. Månaderna går. Tjejerna far emellan. Jag byter sittandet och stirrandet mot bättre aktiviteter. Jag köper årskort på gymmet och tar bilen till Sundsvall och hälsar på mina kusiner. Jag har vant mig vid ensamheten och börjat trivas med den. Jag tackar till och med nej när någon vill hitta på något. Jag har förändrats på några sätt. Saker som var viktiga i en annan tid är det inte längre. Andra saker blir viktiga. Människor plockas odramatiskt bort från min tillvaro och andra bjuds in. Jag omvärderar på många olika plan. En kvinnlig kollega och vän från tiden Ångermanland bjuder hem mig till sin hästgård. Jag mockar, rider och äter tacos med henne och hennes dotter. På kvällen när jag i vanlig ordning somnar utmattad 9 lägger hon en fäll över mig och jag sover en hel natt för första gången på flera månader. Katarina är en av dem som får stor plats i mitt liv. Jag renoverar hemma, lär mig kvistlacka, tapetsera och bygga enklare saker. Jag fyndar möbler på loppis som jag förvandlar i min lilla tvättstuga i det röda huset. Jag åker till mitt gamla 1800-talstorp i Moliden och kittar fönster. Jag lyssnar på Billie Holiday och pratar inte med någon på 48 timmar. I den tidiga sommaren arrangerar jag cocktailparty för 20 väninnor. Vid midnatt går ett antal bilar mot stan och O'Leary's. Det är första gången jag är på krogen på flera år. Jag blir kvar i ungefär 45 minuter innan jag uttråkat återvänder till det röda huset. På midsommarafton är barnen först hos mig. Vi äter sill på altanen och åker till en slänt i Domsjö där det växer mycket midsommarblomster. På eftermiddagen åker de till pappa och jag blir ensam i huset. Jag grillar en ensam köttbit, häller upp vin och skriver början på roman som blir både sentimental och jolmig. Men det börjar kännas helt okej.
Either.
Efter den kommer solsken. Det sa Robert Gustafsson som sin karaktär Roland i Killinggängets tv-succé Torsk på Tallinn. Roland var en både munter och melankolisk typ. Han sökte desperat efter kärlek. Han testade allt med varierat resultat. Men han gav inte upp, inte ens när resan till Tallinn slutade i ett komplett fiasko och han fick åka tomhänt hem utan estnisk gudagåva. Han sa det med sin värmländska accent, den breda, härliga dialekten som man lätt känner igen. Under krisåret tänkte jag aldrig tanken att det kunde dyka upp något i kärleksväg igen. Tills jag av en slump möter en gammal kollega och bekant från en tidning i en närliggande stad. Han är också värmlänning och vi skojar om Roland. Efter den kommer solsken. Vi äter en god måltid på kasinot i Sundsvall och sitter och pratar till lyserna tänds och trötta servitörer säger rakt ut att nu vill de gärna avsluta sin långa arbetsdag. Ett halvår senare ska han träffa de tre döttrarna för första gången på genomresa. Ytterligare ett halvår senare har han fått jobb i Örnsköldsvik.
Följer dina
Februari, 2,5 år senare. Två av barnen går i skolan. Där finns det fler barn som lever som de gör. Som far emellan och ritar två hus när lärarna ber dem teckna sina hem i ritblocken. Som ritar ett helt gäng personer när lärarna ber dem återge sin familj på de vita arken. Bonuspappor och plastmammor, extra mormödrar och låtsasyskon hämtar efter fritids. Lärarna tröstar med att det blir allt vanligare, det här livet. De berättar att barnen mår bra. Mellanflickan är en sprudlande god 6-åring med många kompisar, och säger de. 8-åringen är duktig i skolan och har stark självkänsla. Vad lägger sig kring hjärtat. Varje lämningsmåndag är ångestladdad. När jag lämnar på skolan och återvänder till bilen på parkeringen gråter jag alltid. Men inte bara av sorg. Lättnad också för att lämningen gick bra och för att barnen nu vill till honom som de har längtat efter hela veckan. Jag är lite upprymd också. Nu väntar 7 dagar av frihet med sena middagar, simning och bokläsning. Men den djupa längtan, den kommer vara närvarande konstant under de här 7 dagarna och jag bävar också för det. När jag måndagen efter går gångstigen fram från parkeringen till skolan halvspringer jag alltid. Hela min kropp värker av längtan. Jag kikar in i klassrummet. Skoldagen är inte slut för jag är för tidig och jag vinkar. Jag kan knappt sitta stilla på bänken utanför. Det måste vänta tills de kommer ut. Det är dags att ta farväl av det röda huset. Det sitter både sorg, förtvivlan, styrka och mod i de äggskalsmålade väggarna. Nu blir det ännu en förändring för barnen. Men den här gången är optimism och lycka i luften. Tjejerna går runt och pussar väggar och golv. Hej då rummet, hej då spisen, hej då övervåningen, hej då huset. De har redan varit med om det jobbigaste som barn kan vara med om. Det här är ingen stor grej. Vi tar kort på alla rum, på alla skrymslen och vrår. Och så har vi en utflyttningsfest som är ganska sentimental. Flyttlasset går bara ett par kilometer. Till en plats vars väggar inte är fyllda av det förflutna. Till ett vitt och välkomnande hus med gröna knutar och hörnbadkar. Här ska framtiden börja. Jag tänker ofta att det är en biologisk onaturlighet att leva utan sina barn. Att tacka nej till halva deras uppväxt. Jag försöker hitta förklaringsmodeller men lyckas inte. För det är onaturligt. Det är onaturligt att varannan måndag morgon ställa ner värmen i deras rum och stänga dörrarna. Det krossade glaset ligger kvar. Man lär sig att ingen mening finns med att laga det. Det finns ingen naturlighet att vara utan dem som man längtat ett halvt liv efter. Det finns ingen meningsfullhet med att vara utan de människor som är de överlägset viktigaste i ens liv. Sorgen är med som en ständig följeslagare. Den är med när man är nere, arg, lycklig eller upprymd. Den vandrar tyst bredvid och gör inte så mycket väsen av sig. I perioder tar den lite mer plats, men ofta tänker jag inte på den där följeslagaren. Den svävar omkring som en grå skugga runt mig. Värmlänningen, som vi kan kalla honom, tar till sig de 3 barnen och förvandlar utan dramatik sitt ungkarsliv till familjeliv. Han accepterar att komma in i en familj som redan existerar. Han accepterar att i varje timme lomma iväg till ett annat sovrum när storsängen börjar bli för trång. Han accepterar att i princip alltid komma i andra hand. Jag skojar med honom fortfarande och säger: I can't give you anything but love. Jag kan inte ge dig något annat än kärlek. Som Billie Holiday sjunger, min stora, stora favoritsångerska. Och här kommer hon. Hennes raspiga stämband får avsluta den här timmen. Tusen tack för att ni lyssnade på mig.
baby, that's the only thing I'm plenty of, baby. Scheme a while, dream a while, you're sure to find happiness, and I guess
du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.